Kiias vetihin, mitt hjärtas fröjd och eviga längtan.
Hej!
Hej! Hurra! Och så säger jag också hej till vår nyaste medlem, Janne Strang.
Hej.
Vet du, Janne, att för exakt 9 år sedan, ungefär på den här dagen, så hade du en talkshow på Hufvudstadsbladet och jag råkade vara gäst i ditt program.
Ja, det är sant. Var det just då? Alltså?
Exakt. Jag har svårt att tänka mig att det finns någon som inte vet vem du är, men om det finns någon nyfödd där ute så det där.
Får jag fråga för dig, vad pratar ni om i talkshowen?
Gissa vad jag pratar om, Kia.
Dig själv?
Ja.
Böcker och dig själv.
Jag pratar om sadomasochism och vad heter det, BDSM. Heter det så?
Men sånt håller du väl inte på med?
Nej, jag pratar om det. Att,
men du pratar ändå om det?
Jag pratar om det, att det var nämligen den här 50 Shades of Grey skulle börja filmatiseras. Och så pratar jag om att vad är det här nu, att ska det nu bli mainstream och håller man på med det här i arbis? Det var min liksom grej. Berätta lite, vad har du gjort sen vi sågs senast?
Vad har jag gjort? Före vi sågs då så hade jag jobbat länge på HUS, så före det också på YLE och före det lite här och där. Men efter det så är det här faktiskt något jag kommer att prata mer om idag. Alltså för den här tiden du talar om för 9 år sedan, för 10 år sedan. Så det var sån här kristid på HUS där allting verkligen har varit i fritt fall. Och sen, alltså jag ska tala lite om det och hur jag kommit upp därifrån efter det. Men vad jag själv har gjort... Jag har varit freelancer och jag har varit jobbat med lite kommersiella grejer på reklambyrå. Och, så nu har jag mitt eget företag och bor i Köpenhamn där min fru har ett jobb som rätt sån här gör att jag kan ta det ganska lugnt och ha det bra.
Nice! Du utnyttjar henne.
Troféman.
Ja, du är troféman.
Pusher Street. Nej, det är inte där hon jobbar.
Nej, ministerrådet för Norden.
Ja, just så. Ja, just det. Jag bara kollar.
Det finns de två att välja på.
Så det blir alltså lite skvaller om HUSIS?
Skvaller, historia och lite spådomar om vart det är på väg och kanske mer en sån här en hyllning till hur de har lyckats kräva sig ut ur det hålet som de faktiskt låg i 10 år sedan. Jag tycker det börjar vara så pass länge sedan nu så vi kan verkligen prata om det.
Yes!
Vi älskar HUSIS.
Kommer det här snacket resultera i det där kolumner och insändare på HUSIS sidor?
Det får vi säga.
Hoppas.
Kia, du har varit och tittat på Stormkärs Maja. Och nu verkar det vara så att du hör till en liten, väldigt liten grupp människor som inte tyckte om den här filmen. Kan det här stämma?
Det kan stämma. Ja, är vi en liten grupp? Det är faktiskt så att jag tycker att de flesta hyllar ju den här filmen unisont. Jag tycker alltså att Stormkärs Maja är kulturell appropriering på Kärribor.
Du är riktigt arg.
Jag är ganska arg.
Jag på sistone tittar på underklädes reklam. Och varför har vi på det vi har på under våra kläder? Just nu, det kommer jag att berätta för er. Och jag tror, det här är min spaning idag, jag tror att skamlös objektifiering är på väg att göra comeback.
Jag har alltså varit jag och ser Stormkärs Maja. Och tycker att det är fråga om ett sånt här alltså brutalt skärgårdslajvande. Där den här finska regissören kulturellt approprierar finlandssvenska.
Tina Lymi är född i Tammerfors, kan vi påpeka. Det kanske du hade i dina papper där, men jag säger det som ett faktum.
Det är bra.
Så att du har någon slags brygga att stå på det.
Men alltså, okej. Okay. Och du ser riktigt arg ut, Kia. Alltså, är du nu aktivist?
Inte ser jag nu så arg ut.
Är du aktivist?
Skärgårdsaktivist.
Jag skulle vilja vara finlandssvensk aktivist. Ja, men skärgårdsaktivist. Det låter bra. Okej, okay. Det finlandssvenska nationala eposet Stormkärs Maja. Få har du säkert undgått att det där har märkt att det har återuppväxt till liv. Tina Lymi från Tammerfors står för nyfilmatiseringen. Både har skrivit manuset och alltså regisserat den här filmen. Den hade premiär för några veckor sedan. Slog tittarrekord alltså. Jag fick igår ett mejl av kommunikatören för produktionsbolaget som skrev 123 000. 301 hade sett den här filmen då när de räknade. Det var tror jag säkert då på söndagen förra veckoslutet. Det här är alltså hisnande numrar, jag förstår det nog.
Och notera att vi ändå är i januari, det är halt och folk är fattiga. Så de har ändå liksom farit halkandes iväg till biografen och det är ju dyrt att gå på bio. Så det här på riktigt ganska stort.
Mm. Sen alltså måste jag också säga att den här filmen är fortfarande överlägsen etta på biotoppen. Och det är nu jag frågar er. Janne Strang, har du sett Stormkärs Maja?
Jag har bott i Köpenhamn här hela vintern, så jag har inte hunnit se Stormkärs Maja.
Anne Hietanen, har du sett Stormkärs Maja?
No.
It's a yes or no type of question.
Det är bara så, har du sett den eller inte?
Jag har sett den och det var mot bättre vetande, för jag känner ju ändå lite mig själv och sådär, att jag vet ju ungefär vad jag tycker om. Och sen är det där, jag bara säger snabbt så här att det här hände alltså igår. Det är då nästan 3 timmar.
Det är 3 timmar lång film.
Och det där, jag har ju inte så bra tålamod alltid. Och sen när det börjar med psalmsånger och långsamt tempo, så tänkte jag att oho, jag har sett den.
Okej. Annie Blomqvist skrev romanen, en svit på 5 delar. Det här skedde ungefär runt 1970. Men den här liksom serien eller romanen eller berättelsen om Stormskärs-Maja blev egentligen mest älskad hos den finländska publiken på grund av Åke Lindman. Han gjorde alltså en kultförklarad tv-serie 1976. Nu kan du inte säga, Janne, att du bodde då i Köpenhamn, men har du sett den här serien?
Ja, nu har jag ju minnen av sådana här flashminnen av liksom skärgårdsbilder på tv, här, som helt säkert är därifrån. Och just det här, vet du, hon står i någon blåst ut på en brygga eller på en klippa. Så den här finns, men det är inte något som jag verkligen intresserar mig för. Jag har alltid tyckt att det är konstigt hur den här finlandssvenska, det vill säga kultur, om inte eliten, så åtminstone är de som sitter på pengarna. Liksom, det här är det enda som de någonsin har liksom reagerat på. För jag minns när den finlandssvenska kulturen någon gång igen var i kris för 10-15 år sedan, så sa man, vad vi behöver är en ny Stormskärs-Maja. De hade åkt, ni kände till den här historien, det var några hövdingar från fonderna och SFP säkert, som hade åkt på en sån här hemlig resa till Tallinn och satt till konferera där. Och så hade de kommit fram till vad vi ska göra för att rädda Svenskfinland ännu en gång. Och då hade liksom, vad de kom fram med därifrån var en ny Stormskärs-Maja. Det är vad vi behöver.
Tänk att det är det som är lösningen.
Och nu kom den.
Om ni inte har sett Stormskärs-Maja av Åke Lindman, så ska jag berätta till er att den finns nu på Arena i sin helhet. 6 delar. Dryga en timme. Jag försökte titta på det. Väldigt svårt, måste säga, att se på det.
Jag tycker också att den hade inte för snabbt tempo.
Nej. Nåja, men helt kort så handlar alltså Stormskärs-Maja om torparflickan Maja. Hon gifte sig väldigt ung med Janne. De flyttade ut till Stormskär i den åländska ytterskärgården på 1800-talet. Okej, men så får man följa med då deras liv, och det är jättemånga barn, det är jättemånga motgångar. Och faktiskt säger man att Åke Lindmans tv-serie, det här är roligt när du sa där, Janne, att det liksom är det som är finlandssvensk kultur. För att så, man påstår att det här är den populäraste och största finlandssvenska serien genom tiderna. Det är där vi liksom är såhär, det här är vi. Och herregud, vilken filmupplevelse! Otrolig! Jag är sjukt imponerad av Maja, som spelas av Amanda Jansson, ni vet, från Den tunna blå linjen. När har jag alltså sett ett så här starkt skådespel? Frågar jag mig faktiskt efteråt. Bella Baxter från Poor Things kan slänga sig i väggen, och Emma Stones med alla sina nomineringar och pris, liksom fuck off. Recensenterna har varit eniga med mig. Otrolig skådespelarinsats. Och det där, de flesta recensenter har hyllat den här filmen och liksom sagt att den är så bra att man sitter och darrar i extas i liksom stolen efteråt. Vad är det så för dig, Janne?
Att man darrar av extas?
Åh, så bra. Så bra.
Nå, ja.
Människor ropar så här, jag vill ut i mitt kär. Jag ska ut i kärren. Jag saknar kärren. För det var så mycket så här, man blev nostalgisk, man tyckte om det.
Men jag har inget kär. Har du, Janne, en kärgård?
Nej, jag undviker kär, alltså, så länge jag kan minnas. Det är riktigt någonstans långt ute där det inte finns myggor, kan jag tänka mig. Kanske just Stormskär skulle vara ett bra ställe. Så. Men alltså överhuvudtaget sommarvillor och allt det här, det är bygones för mig. Jag sätter aldrig min fot på en sån längre. Det är slut
det?
Med det.
Är det något trauma?
Myggor.
Alltså det som skaver i mig efter att jag har sett den, och nu vet ju Janne att du inte har sett den här, så jag ska försöka förklara. Men det är alltså för att det är som en sommarnattsdröm att överleva där ute i det här stormiga skäret i den yttre skärgården, där vinden piskar och mannen, han gömmer sig. Han vill inte vara med i något krig, så han flyr till fastlandet. Och samband med Krimkriget, hon är alltså där ensam, den här Maja, med sina 3 barn. Så kommer det också en hel trupp brittiska soldater som våldgästar Maja. En hel vinter bor de med henne på det här skäret. Och sover där inne i hennes stuga. Hon ska liksom ta hand om dem. Alltså brittiska soldater. Jag vet inte. Hon har liksom skiten upp till knäna. Hon får ingen hjälp. Men tjosan vad det går bra i filmen. Så här uppfattar jag det. Och det där, helt i inledningsscenen så filmas det under vattnet. Och vi kastas faktiskt rakt ner i plurre och sen så får vi simma omkring då i så här synnerligen övergött hav. Och jag tänkte tänka att de här cyanobakterierna nådde Ålands kusten på 1800-talet.
Kia!
Det här kallas anakronism. Ni vet sådär alltså att man har ett föremål, en händelse eller något begrepp eller ja, men whatever. Någonting placeras in felaktigt. Liksom i felaktig tid. Så jag hade så många frågor och huvudbry liksom när jag gick ut från den här salongen. Det var liksom som att de bara lajvade skärgårdslivet i den här filmen. Det var alltså aldrig några av de här vanliga problemen som man måste åtgärda hela tiden. Som att dra upp ryggorna till vintern, tömma tuppen, ta upp båtarna på land för vinterförvaring, samla regnvatten, se till att såna inte fryser och så vidare. Alltså det är hela tiden ska man göra något. Och så funderar jag också, en brunn. Hur hade de vatten i en brunn på ett berg? Hade de borrbrunn på Åland på 1800-talet? Varför var deras kläder hela tiden så vita och rena? Jag har många frågor här. De la också hela tiden nätena otroligt grunda vatten. Och jag bara tänkte så här, där får ni ju inga fisk. Men det kanske inte var meningen att de skulle få någon fisk. Jag är jätteupprörd
med det. Men de hade ju mycket fisk, så de åt ju väldigt mycket.
Det var väl det enda de åt. Alltså de hade väl ingen annan mat. De var ju yttre skärgården. Också den där kossan, varifrån fick kossan sin mat? Varför var den så tjock? Hur gav hon fisk till den?
Den hade så fluffig frisyr. Det tyckte jag mycket om.
Sen alltså mitt största bry är ju det här med det här seglande. Alltid jumalauta när de seglar så blåste vindarna rätt. De bara flög fram över vidderna. Och det där, jag kan ju säga att jag har nog aldrig varit ute och seglat som att den där vindarna ska ha farit rätt håll. Och roddbåten, det var aldrig motvind. Det var aldrig motvind när de bara rodde framåt. Så här, de kom så här passligt in i viken. No, men livet i yttre skärgården liksom, för mig upp, det var helt för enkelt och för liksom lättsamt. Alltså jag tycker det var nästan barnsligt framställt. Alltså som ett barn ska ha fått berätta om hur det är i skären när man minns hur det var bara på sommaren.
Mikael, nu har jag ju inte varit i skären men jag har sett den här filmen och jag tyckte det verkar ganska svettigt.
Alltså, tycker du det?
Jag tyckte
Och då skulle du veta hur det är på riktigt. Jag menar det här var som ett litet kul litet rollspel ute på en skärgårdsö med ett sånt rosa underbart Instagram-filter på konstant.
Men folk dör ju.
Nu kan man dö fast det finns ett sånt Instagram-filter
fast på. Fast man har ute typ.
Och fast man har ute typ. Och nu förstår jag ju att ni undrar, hur kan jag veta hur det är att växa upp på en ensam ö ute i det yttersta skärgårdsbandet?
Ja, vad vet du om det här?
Vad fan vet du? Och det är så att jag har fötts och vuxit upp just så på en sliten ö i det yttersta skärgårdsbandet. Jag är alltså uppvuxen på Pörtö som ligger i Borgås yttre skärgård och liksom bodde där ända tills jag fyllde 13 faktiskt år om.
Men snabb fråga, var det här också under Krimkriget?
Det var också under Krimkriget. Inga brittiska soldater kom till oss. För att förklara var Pörtö ligger och hur långt ut det är, så är det så här, på en klar och fin dag så ser man, om man går till södra delen av ön så ser man rakt Tallinn. Alltså man ser Tallinn. Vi är så långt ute. Och det där, jag är jättemycket på Pörtö. Jag är nästan alla mina ledigheter och flera veckor ut per månad. Och mina föräldrar bor fortfarande kvar där ute. Och senast jag var ute på Pörtö, så det där, det är några veckor sedan, så var det kyldknäpp, kommer ni ihåg? Det var i början av januari. Det var minus 20. Och det var typ också minus 20 inomhus om man inte eldar hela tiden. Jag såg inte Maja elda en enda gång i den här filmen. En mindre fälla träd, torka ved, hugga ved, föra in ved, rada veden in i.
Och allt är vått hela tiden.
Ja. Och om du eldar med våt ved så värmer det inte, du får inte något brinna för det. Det är så mycket. Men alltså, när jag var liten så var det så här. Jag tror att jag var 9 år gammal. Och så skulle jag ta mig till skolan. Jag gick alltså hela lågstadiet i Salpärskola i Sibbo på fastlandet. Och dit ska jag då varje dag. Ska man ta sig dit och det där. No, jag skulle ut på isen och vänta på skolskjutsen. Och det var så där kallt och vi åkte snöskoter. Alltså det var riktigt kallt, mörkt och fittigt. Det är det jag kan säga. För jag har så här liten trauma. Jag tycker att vintern luktar illa. För att jag får några så här inte så kivoga minnen. Det luktar lite död. Jag tycker att det är lite obehagligt.
Väldigt kärgulsaktigt.
Jag stod där ute på isen ensam, 9 år gammal. Efter en timme så hade inte skotan kommit för då hade den glömt mig. Och det där, då fick jag något traska in tillbaka. Men en gång kom faktiskt skotan och den hade inte glömt mig. Och då satt jag mig i det skotarsläpet och då kom och mamma och var så här. Hej Kia, ta den här kniven i din hand. Och sen sa hon med ganska så här myndig och sträng röst att sen när skotan far genom isen och släpet liksom far med. Så måste du kära dig ur släpet och sen ska du rulla på isen bort från vaken så fort du kan. det hände faktiskt den aldrig, men jag har suttit så många vintrar i ett sånt släp med en sån kniv i min hand för att överleva resan till skolan.
Och det här är en bild som Maja inte kan.
Den här bilden ger inte Maja i den nya versionen. Men det där, jag fick sen barn för ungefär 8 år sedan, och då bestämde jag mig för att han ska få bo på Pörte när han är liten. Så jag flyttade ut, bodde liksom de där 2 första åren, fick han mestadels vara där. Och det där, då var det just att byta kackablöjor i kallt vatten, värma vällingen på köksspisen, torka spyorna med händerna. Och sen när vi var liksom så nerspydda, nerskitna och luktade så illa, så åkte jag inte stan och tvätta mig och mitt barn och mina kläder. Att det liksom är...
Nu var det ju inte så mycket han som bodde där då, utan du.
No, ja.
Som liksom plågade dig själv helt i onödan. Kanske ska...
Ja, men jag tänker mera för att ge en bild av att hon hade ändå till slut, var det 5 barn. Att, och det var nog ändå bara... Cool. Nej, jag vet inte hur cool det är. Det är klart att det är mycket... No, Anna, du har ju sett att någon lider ju nog på det sättet. Det är ju mycket, det är ju otroligt sorgligt vad allt Maja måste gå igenom. Men också att det visas inte så mycket av det här jobbiga. Alltså det visas inte alls det där jobbiga.
Men skulle man ha orkat se det? Jag menar, det är ganska få filmer som man visar just det här kackande och liksom tvättande av smuts.
Men det är väl, och det här är kanske det som är mitt problem. Jag tycker om realistiska filmer. Jag tycker om när filmer är verklighetstrogna. Till exempel om man, det var min kollega som sa att det är så kiva om man ser en finsk film där man åker från Lovisa till Helsingfors, så åker man åt rätt håll på motorvägen. Det liksom känns bara bra. Någon har orkat göra den här researchen och kolla att man inte liksom åker åt fel håll. Eller. Ni vet, sådär. Om Helsingfors är med i en någon stor produktion i Hollywood, så är det ju kiva om Helsingfors är Finlands huvudstad och inte Norge. Vet ni? Men är det viktigt för er att det är liksom verklighetstroget?
För mig är det inte någonting jag fäster mig vid. Alltså jag ser ofta andra saker. För att, okej, om filmen är väldigt tråkig så kanske jag liksom försöker aktivera mig och då ser jag de här sakerna. Men jag har inte så stor skillnad. Alltså jag tycker om... science fiction och magisk realism också, så jag menar, och verkligheten är ganska tråkig, så jag bryr mig inte så mycket om den är faktiskt sant porträtterad på
om
film.
Det är relevant, alltså jag kan tycka det är lite bank, alltså om det, vad kallas det, det är lite tråkigt, om det liksom är helt så som det är. Jag tycker det skulle nog göra någonting med liksom stan, om du gör en film i Helsingfors.
Så, att det ska inte vara verklighetsfrågan.
Ja, precis, alltså gör ett statement, gör någonting med trapporna till senatskyrkan till exempel. Sätt fel huvud på lejonet eller gör någonting med det.
Skulle man orka se verkligheten? Det här när du berättade om dina 2 första år, alltså din sons första 2 år, så det låter ju som så att hur ska man orka se
ja,
på
men
det?
Ja, men är det inte just det man vill se, mänskligt lidande?
Så du saknar det här grit, alltså är det det du saknar här?
Jag saknar liksom
smutsen, att... Ja, lidande, alltså...
Det är som att sätta ett Instagram-filter på verkligheten. Och det är inte rätt sätt för mig att vara så här lite, så här, att du gör något extra med det.
Alltså, Lars von Trier borde ha gjort den här filmen.
Lars von Trier?
Jag tänker, hur faller sig den här till Breaking the Waves till exempel, som ju är lite liknande, va?
Aha, nice. Den tänkte jag, alltså jag har inte sett den på så länge. Det är en av mina favoritfilmer. Undrar hur jag mera skulle tycka det. Det är säkert hemsk. Jag kommer ihåg att den var hemsk. Nu jag fick sen faktiskt ett svar för att den här regissören Tina Lymi, hon har också förbryllat och väckt ilska, för hon har varit så otrevlig. Efter att den här filmen kom ut, hon var med igen, den där, hon har haft jättekortfattat dom mot journalister. Och, så hon har också uttryckt, enligt mig, ett konstigt förhållande till själva berättelsen om Maja. Hon var med i den där MTV3s Videhjälken-program förra veckan. Och man märker att hon är liksom, antingen är hon jätteobekväm i den där intervjustationen. Eller sen är hon bara trött, som min kollega sa.
Men vad har hon gett för orsak att överhuvudtaget göra just den här filmen?
No, hon säger alltså faktiskt att hon inte alls har intresserat sig för den här historien. Någonsin. Det här var ett beställningsarbete. Hon blev uppmanad. Så här, du ska göra den här filmen. Va? Jag vill inte göra det här.
För din karriärs skull.
Ta de här böckerna. Det här är Annie Blomqvists historia. Läs de här böckerna. Det gjorde hon. Hon vägrade titta på Åke Lindmans serie. Jag tycker faktiskt att det blev som att hon heller aldrig besökte Sharon. Sen får hon dit och filma.
Så är det här nu liksom kvinnornas tuntematon som alla ska göra för att...
Är det kvinnornas tuntematon så tillas? Jag vet inte. Jag tycker det känns som att hon ska göra kulturell appropriering på Sharibor.
Vi går över till huvudstadsbladet.
Mon amour. Så här titulerar mitt manuspapper som jag skrev. Så jag piskar ihop här. Hus is mon amour. Jag kan ju erkänna 2 saker här. Alltså dels att jag själv jobbade där en längre tid under 2000-talet. Och dels att det var någon, en institution som, och en tidning som jag när jag växte upp i Österbotten som tonåring verkligen såg upp till som någonting som representerar alltså en sån här lite bättre, högre kultur, någonstans lite på ett bättre ställe. Och sånt. Jag minns hur glad jag var för att jobba där, för det var så jäkla smarta människor. Vet du? Äntligen var det människor som följde med i världen. Och allt sånt här. Det var bara helt underbart. Bästa tiden i ens liv, kanske.
My God.
Som alltid är där bakom mig någonstans. Vet du? Anyway.
Bästa tiden i ditt liv.
Men det som jag inte visste då när jag kom in där var ju att liksom hela den här digitaliseringen och allting skulle ganska snabbt liksom försätta hela branschen och särskilt huset i en kris som de senaste 10 åren har liksom försökt gräva sig upp ur. Inte bara huset men också hela branschen. Och det verkar lite som om det börjar få det där åtminstone fingrarna upp ovanför vattenytan nu kan börja dra sig upp därifrån. Varför är det viktigt att vi har tidningar? Svaret är förstås att det här, alltså även om vi har tv och internet och sånt här, så är det största delen av det riktiga journalistiska arbetet, nyhetsarbetet. Och nu, det här är ingen kritik mot Yle per se.
Janne, du är ny.
På global nivå så görs det största journalistiska arbetet fortfarande av människor som är anställda av gamla slags tidningar.
Kia, vem är den här människan?
Ursäkta, vad sa du just?
Ursäkta.
Jag hörde lite dåligt.
Mest citerade media i Finland, Helsingin Sanomat och... Tittar vi över Atlanten så vet jag The New York Times, The Washington Post som gör de nyheterna. Sen har du alla de här tv-kanalerna som sitter och kommenterar och idisslar de här jottorna. Men rapporterandet, det här liksom fotarbetet, det görs det av journalister vid tidningar. Det kanske inte är de stora nationella tidningarna som är jätteviktiga. Men liksom lokalt, det är där som det handlar om. Vi ska ha liksom tidningar i små kommuner. Små redaktioner, det behöver inte vara jättemånga, men någon som håller koll. Vad händer i lokalförvaltningen? Vad händer i affärslivet? Vad händer i det civila livet? Vad sker det i byn? Vem har gjort vad? För det här handlar liksom om en absolut kritisk samhällsfunktion. För annars missar man liksom insynen. Vi missar demokratin och åtminstone tron på den. Och det här finns helt forskning på. Men frågan är nu, alltså, hur ska den här liksom funktionerna som rapporterande nyhetsbevakningen som vi kallar det. Hur ska den klara sig i dagens samhälle i korstrycket mellan teknologi, ekonomi och politik? Det här är min öppningsfråga.
Yes.
Och nu tänkte jag det här försöka se eller berätta som en case bara hur det gick på huvudsbladet där under 2000-talet. Alltså förr var det ju så, det var väldigt enkelt. Du hade den här tidningen, du sålde dina läsare rätt bra nyheter som de ville ha. Och sen de här läsarna sålde du till annonsörerna. Bra pengar. Så här gick det ända fram till början av 2000-talet. Hade ni Helsingin Sanomat någon gång på 2000-talet eller i modern tid? Har ni fått den hem?
Ja. De var så stora vid något skede att jag måste flytta lägenhet.
Ja, man måste bo större helt enkelt för att få plats med det. Inte bara för det där broadsheet-formatet utan för den här tjockläken.
Jo, alltså. Och vet ni vad? Det här är helt sant. Ibland så rymdes inte söndagsbilagan in i postlådan.
Vad gjorde de? Lämnade de den utanför?
Nej, de försökte trotta in den så att liksom tre första sidorna får helt i shit.
Och dörren också.
Sen kom ju det här digitaliseringen som vi alla minns. Den första, tror jag, nordiska nyhetswebbsidan var Aftonbladet 1996. Men det tog nästan 15 år för det huvudstadsbladet liksom hann i kappen där. Jag tror att 2011 typ så lanserade man liksom riktiga nyhetssidor. Och man var så livrädd för att ge bort något gratis. Eftersom allt skulle, vet du, man var rädd att folk inte skulle köpa det här pappret längre. Jag minns ett stort möte där, liksom, för det här var något som man diskuterade hela tiden. Hur mycket ska vi lägga på nätet? Hur mycket ska vi liksom, ja, så att säga, ge bort gratis? För man hade ju ingen möjlighet att ta betalt för det. Och man visste, man kan inte bara ge bort saker heller. Liksom. Anyway, då var den där vdn. Jag tror det här var 2012. Jag vill påstå att det här var i november 2012, för jag minns det väldigt tydligt. Så kom han och säger, nu ska vi sluta se på internet som ett hot. Aha. Det är vår vän.
Men det var ju bra sagt.
Ja, 2012. Och då hade vi varit på Facebook i 5 år eller något sånt här. Liksom. Så det kändes ju kanske lite som sådär att det här var något vi kunde ha gjort lite tidigare eventuellt. Och det var inte mycket som hände. Jag minns det tillsattes så framtidsgrupper och sen här vi skulle kolla på vad man ska göra. Och så här. Ett år senare exakt så fick vi samma besked. Ja, som jag sa i fjol. Så nu ska vi börja se på internet som vår vän. Och det här, alla som säger, yes, det har vi väl gjort här. Men det kanske inte hade sänts någonstans. Anyway, han åkte ut. Det tog inte länge efter det där.
Du måste bara kalla vem var
det? Nej, men vänta
vem
nu. Så, alltså,
vi behöver inte namedroppa någon. Det här är strukturella saker vi talar om. Det här är bara skådespelare i det här drama. Det kunde ha varit vem som helst på den här posten. För att det fanns alltså... Det skulle ha krävts något helt extraordinärt visionära personer med väldigt stark vilja och en... någon slags hållhake på de som bestämmer, det vill säga styrelsen, de som håller i pengarna, att verkligen göra det här. Men det kunde kanske inte gått jättemycket värre. Alltså, huset drabbades inte bara av den här liksom teknologiska blindheten, liksom framtidsoviljan, förändringsoviljan eller förändringsinkompetens, helt enkelt, men också en sån här oförstånd på högsta nivå av vad en nyhetstidning egentligen är och ska vara. Vi hade människor där som tänkte att vi behöver egentligen ingen tidning, vi kan bara göra liksom YouTube-videon. Folk kan inte läsa mer och folk vill inte läsa. Kanske, vet du, det fanns något i det här. Men också en sån här, varför skriver ni kritiskt om saker? Så varför skriver ni inte om hur bra det går för de finska företagen? Eller varför avslöjar vi vad fonder har gjort? Och sån här? Sen fick vi en väldigt framtidsinriktad vd som då liksom nästan körde hela firman i ravinen som det här. Men ni kanske minns det här själv. Det talades väldigt mycket om det på den tiden. Det här, alltså, det började vara en 10 år sedan. Så jag tycker vi kan tala öppet om det här. Eller semi-öppet åtminstone. Men hur man slår ihop lokaltidningar och promotioner. Hur man liksom började flytta över material från nyländska tidningarna in till huset och tvärtom. Och det ansågs inte vara möjligt att göra något bättre nödvändigtvis. Utan istället skulle man börja göra appar. Det finns en massa av de vansinniga historierna i Staffan Bruns bok. Han var ju journalist där länge. Den heter Mitt liv på HBL som kom för 5 år sedan kanske. Ja, det här som jag minns det. Jag tänker inte börja faktachecka det här. Så någon får bara säga emot mig om det händer.
Janne Persbrandt Strang, som jag minns det.
Nu fabulerar jag här. Men alltså, paradoxen var att den största delen av annonsintäkten, alltså största delen av ekonomin i firman, fortfarande kom från pappersannonsering. Alltså annonsering i papperstidningen som man ville bli av med. Samtidigt som varje tryckt papperstidning en förlust för bolag. Jag vet inte om ni minns att det fanns en underfirma i Huvudstadsbladet som hette Kvack Media.
Ja, jag vet inte vad de gjorde.
Vi skulle göra kommersiella innehåll.
Oh my god!
Bland annat appar då, som Helsinki City Guide, som någon hade en idé om att göra. Jag tror att den laddades ner en gång och det var av utvecklingschefen på huset. och andra idéer om andra appar. Alltså, någon som skulle förmedla hästar inom Nyland.
Men alltså, gud vad
hästar
roligt.
Och ridtjänster.
Jag skulle vilja vara chef. Liksom, vet du, man har så här oändligt mycket pengar. Sen får man bara go crazy, man. Go crazy! Så börjar man att göra, utveckla.
Och vet du vad mottot var där? Samma som i Silicon Valley-tiderna.
Oh.
Fail fast. Alltså, testa allting. Om inte funkar, genast, lägg ner det. Och det här trodde man att man plötsligt hade råd med. Som om vi skulle ha haft liksom venture capital oändligt, vilka de här startups hade då. Liksom. Jag kände som att jag jobbade på ett fartyg vid Stormskärs, någonstans utanför där, krimkrigs grejer, som driver i stormen. Och det stod en berusad kapten och kastade inredning över bord. Och det, liksom, varje dag på väg till jobb, det här minns jag väldigt tydligt. Alltså, jag hade inte jättelångt från Dåne, men jag gick den här 1 kilometer sträckan. Och varje dag på morgonen höll jag på att gräla i mitt eget huvud med chefen. Ren färdigt, för jag ens kom på Dåne. Och sen resten av dagen grälade vi på riktigt. Och så försökte du göra något där samtidigt.
Alltså, jag kommer ihåg när de sparkade sina bästa journalister. Och så hade de istället en ny app där man kan sälja hästar. Gud, ändå vilka tider det var.
Ja, men du förstår, det var som någon slags gaslighting. Alltså, alla liksom från ledningen säger att ja, allt är bra, det blir bara bättre, vet du. Men alla liksom som är där bara ser att herregud, vet du, allting håller på att rasa ihop.
Det där är skrämmande. Ja. Det där känner jag igen. Alltså, så fort när cheferna börjar säga
att det går bra nu.
Att nu går det bra. Nu går, och det är alltid väldigt positivt och bra. Så då vet man att nu är det något. För man känner upp, som barn känner att föräldrarna mår dåligt och ska just skilja sig. Och då säger att vi mår bra. Barnen vet nog att det här är tvärtom. Det är just gaslighting. Exakt.
Ja, det var helt vidrigt. Jag var helt obsessed av att få reda på vart det var på väg. På något. För det såg så metodiskt ut. Alltså, allt pekar mot nedmontering. Man la ut distributionen. Man sålde tryckerier. Man krympte ner redaktionens utrymme, man stängde receptionen, kundmottagningen, alltså la ut kundservicen till den tredje parten. Man gjorde det svårare för anställda att kommunicera med varandra i gruppmail, allt sånt här. Liksom.
Nej!
Jo. Och sen alltså, liksom byggde liksom avdelningsmurar som du skulle inte kunna kommunicera liksom journalist till journalist, utan du ska alltid gå via över den här muren med någon förman och sånt här. Liksom.
Men hur kan man göra så? Alltså som att Att hur då att man inte kan kommunicera gruppmail?
Ja, men, alltså det fanns någon gång en sån där all@hbl.mail
ja.
Som man sen endast lät vissa personer använda. Tidigare hade alltså, det pågått en massa liksom säkert ganska uppviglande snack liksom, ja, ja. Mellan människor då, liksom, när man skrev till all att hey, what the fuck, kan du pågå här nu igen?
Det är ju så det spännande, blev, liksom, det är ju som en film.
Det skulle definitivt kunna göras till någon del av
det. Nu blev jag igen helt upphetsad.
Det som var en nyckel för mig att förstå vad som hände, kommer ni ihåg att Majkaren, alltså då var den där MTV3, jag vet inte vad det är MTV nu för tiden bara. De hade gjort något slags sån här nyliberalt experiment också, där man gav hela redaktionen sparken och så skulle de återanställas ja. Av någonting som heter Media Hub, som sen skulle sälja tjänster till Majkaren. Där idén, så alla skulle vara egenföretagare och firman bara köper in då innehåll. Så här. Och jag, på något sätt fick jag nyss, oh, fuck, är det helt vi är på väg? Att det var helt, att målet med den process som pågick, att krympa redaktionen, att se till ett absolut minimum, där du har bara några inköpare och nyhetschefer och sen liksom använda regelbundna freelancer för att fylla tidningen. Och det här frågade jag sen den dåvarande vdn, är det det är på väg? Och det blev sen sådär, just det där tyst som man vet, okej, nu har jag träffat någonting. Och så är det, kanske någonting i den stilen.
Oh my god, vad hemskt.
No, ja, det, som tur så han det aldrig riktigt så långt.
Hemskt för den där veden, tänker jag. Att ha Janne strandat hela tiden.
Snoka hela veden.
Snoka när man...
Grälar den förrän man kommer på don.
Och sen kom han på mig, liksom, vad shit.
Ja,
men är det väl något ditåt?
Jag ska också vara tyst en stund.
Men liksom, ja, men det enda som betyder någonting var ju då pengar, och det var ju det som också fällde den här världen till slut, för till slut så åkte hen ut. Sen avgick också den här styrelseordföranden och åkte hem till Ingo för att leka med sina grävskopor och där någonstans så kanske det här helt liksom fria fallet på något sätt stoppa. Då hade de haft 5 eller 6 samarbetsförhandlingar under senaste 2 åren. Sen kom det liksom, var det 5 eller 6 vdn under ett par 3 år där också som för att de liksom fick det stabiliserat sen när det var många som menar att det var när Erja Ylajärvi kom äntligen.
Vilka år talar vi nu?
När kom nu har han? Vi redan hoppat fram till, när kom Erja för 4 år sedan kanske eller något sånt här. Och nu fick de då Kalle Silverberg dit, jag vet inte vad man sa till Erja för att få henne att komma dit, men vad man sa till Kalle var ju den stora nyheten som kom i fjol. Alltså att Huisis kommer att köpas upp av svenska Bonnier News.
Ja, ni får DN liksom.
Ja, ni blir en del av DN-familjen. Mm.
Dagens nyheter.
Och jag har aldrig sett någon som är så glad för några nyheter som det där, som folk på Huisis var då. Alltså,
ja.
När det här kom.
Men är alla där glada? Det är ju,
speciellt cheferna var nog extra glada.
Cheferna var, det är klart att alla sådana här förändringar blir man ju rädd som anställd. Att vad innebär det här för mig och vad innebär det liksom för våra produkter? Men ja, alltså det var så unisont. Jag såg inte några kritiska frågor överhuvudtaget. Jag vet inte, jag har inte haft någon insyn där på det viset, men annars vad jag har talat med, liksom, med människor i ledningen där, så det har varit så otroligt glada, särskilt på grund av den nya styrelseordförande för den nya grundaren Huvudstadsbladet AB, det vill säga Peter Wolodarski, medieguden i Norden, vad man vill säga. Finns väl ingen, det finns säkert många som har mycket att säga om honom, men liksom som har jobbat med honom, som alla verkar tycka om honom. Han känner marknaden, han förstår journalistiken. Och påstår de här på Huvudstadsbladet nu, han bränner för svensk Finland.
Ja, men det gör han säkert.
Alltså, tror ni på det där?
Det är den stora frågan, tycker jag. Hur mycket ideologi, hur mycket liksom krass marknadsekonomi finns det i det här beslutet? Varför skulle Bonnier News, som jag säger har säkert ganska mycket lösa pengar att röra sig med, vilja köpa Lilla Huvudstadsbladet och Västra Nyland och vad som nu för tiden heter Borgerbladet? Det får vi ju se.
Har de välgörenhetsverksamhet?
Det här, jag vet inte, men alltså, för mig har det varit så otroligt glädjande att se. Alltså inte bara att folk är glada på reaktionen igen, att de litar på sina chefer igen, att de på något sätt vet du, skriver med en starkt identitet, journalistisk vurva och sånt här. Men de har också tagit tillbaka det ursprungliga namnet Huvudstadsbladet istället för HBLKSF eller något sånt
här. Jag hade hett så.
Alltså nu heter det Huvudstadsbladet AB. Och liksom, om de nu ännu får in det på tidningssidan där så är det där. Så får den där gamla sans-seriffen dit ändå så spricker det nog ett blodkärl någonstans hos mig. Men, av glädje då.
Men alltså men jag blev så glad. Och sen också att Borgerbladet äntligen heter Borgerbladet.
Jo, det är jag tacksam över, måste
nej,
säga.
Det är synd. Alltså, det är inte nonsens. Alltså, det betyder någonting.
Jag och Anne har ju börjat våra karriärer på Borgerbladet. När det heter Borgerbladet. Yeah.
Samtidigt har de anställt fler till redaktionen nyligen. Prenumeranterna ökar med 5%. Det är ganska stort. Digi-intäkterna har egentligen kompenserat pappersbortfallet. Man har tagit tillbaka kundservicen. Vet du, det är inte längre en indier som svarar när du ringer till Husis. Man är första gången i modern tid bland de mest citerade medierna i Finland. Så även om det är blygsamma siffror så är man åtminstone där. Mm. Och det här liksom, på alla mätare så liksom... Så ser det liksom uppåt ut. Och det är bara jättekiva att se.
Grattis, Huvudstadsbladet.
Grattis, Huvudstadsbladet. Ja, så nu ska vi bara katastrofera den här utgången. Vart är vi på väg med det här?
Nej, men vänta lite. Visst är det så att papperstidningen har en liten revival nu? Och frågan är den. Alltså, man ser ju en tydlig uppgång också i veckotidningar. Papperstidningar helt enkelt. Men är det här en sån där liten freak-grej som att några hipster börjar använda LP-skivor? Eller är det här på riktigt?
Ja, först tänkte jag dystopiskt naturligtvis eftersom det är sån jag är. Det här kommer att, när de köper, det kommer att sluta med 3 personer som sitter i Vanda och köper in kamera och kallar det för Husis. Nu verkar det inte att det överhuvudtaget ska vara på det viset. Vi har en seriös ägare som verkligen vill göra en riktig journalistisk produkt med en riktig redaktion. Vad händer med papperstidningen? Min gissning är att den går från 7 dagar till 1, 2 eller högst 3 inom en ganska kort tid.
Just så, men det kommer varje dag liksom massa med innehåll, men papperstidningen utkommer ett... Hej, som!
Att du får, alltså, jag läser till exempel i Danmark, som när
jag skulle säga den.
Så läser vi, ja, okay. Någonting som heter Weekendavisen, som inte direkt har liksom så mycket nyheter i sig, men som på något sätt summerar hela veckans det här viktigaste. Och så här. Jag vet inte, man kan göra det på olika sätt. Och som allra sista, det blir intressant att se vad som händer med HBL Kultur, eftersom vi nu är ett kulturprogram, som fått en ny chef idag.
Andreas Svanbäck.
Lycka till.
Lycka till.
Men jag har en viktig fråga. Janne Strang. När är det i dags igen för det där att återskapa din talkshow på Husis?
när jag fick gå därifrån så, det där, så förhandlade jag faktiskt med dåvarande vdn att jag fick behålla konceptet. Ägande till konceptet. Att jag får ta det någon annanstans. Så vi ska säga, vi kan börja när som helst.
Hur intresserade av underkläder är ni?
Dagligt intresserade.
Dagligt intresserad, Kia.
Men jag är så otroligt ointresserad. Alltså det finns väl ingenting. Jag är så ointresserad av kläder. Underkläder, de är jag ännu mer.
Alltså jag är väldigt, väldigt lätt påverkad. Som jag ser reklam på någonting så köper jag det genast. Och sen så har jag också tänkt att jag måste ha underkläder. Så mina underkläder är något som jag har sett reklam på just då. Och det är alltid så. Däremot så finns det till min stora glädje en trend som jag inte ännu har köpt. Jag har inte fallit i den här fällan. Och det är den här trenden med BH:n som har inbyggda nipples. Alltså det ska se ut som att man alltid fryser fast man har BH på sig.
Den där Kim Kardashians grej, är det inte?
Ja, och har du sett den här, Janne?
Nej, men fail.
Ja, verkligen fail. Alltså,
what?
Jag trodde att det var ett skämt när Kim Kardashian gjorde reklam för de här och så tänkte att varför skulle man ha på det här? Jag tänkte att det här kommer nu ingen att köpa något sån här BH med nipples på. Men så var jag inne igår på hemsidan och så kollade att det finns 6 olika färger. 76 euro kostar de här BH:na. Men om man vill ha dem så de är så populära att man måste skriva upp sig nu på en väntelista om man vill ha dem. Men jag tycker att jag har lite motstånd mot de här. Det känns lite som en parodi på Free the Nipple och på Bränn BH:n. Så den trenden har inte jag hoppat på ännu. Men är det inte som att man skulle ha en hatt och ovanpå hatten skulle man ha en peruk?
No, kanske... jag måste tänka på det där.
Det var inte dåligt. En träffande analogi för första gången idag kanske.
No, men när jag tänker på underkläder så tänker jag åtminstone genast på Victoria's Secret. Och de hade så här spektakulära tv-shower. Har ni sett dem?
Jo.
Nej.
Alltså Victoria's Secret måste säga att jag kan ganska mycket om.
Det är ett intressant bolag och de blev kända med att redan 1995 sände de här showerna primetime i USA. Och det blev miljonuppslutning. Alltså folk vallfärdade till tv-apparaterna för att se på de här kvinnorna som visar BH:n. Och redan 1999, det här ganska tidigt, så streamar man. Alltså runt hela världen, den här modeshowen. Och det var alltid stort krambamboli att vilka modeller skulle vara med. Och varje år fick någon bära den dyraste BH:n. och man gissar, spekulerar att vem ska i år få ha den här nya BH:n, dyra BH:n. Nå, 2018 så visar man den sista showen, för den hade minskat i popularitet. Och redan 2016 så började det gå dåligt för Victoria's Secret, för att de var inte det minsta trendkänsliga. De höll på med så här push-up BH för kvinnor som helt enkelt ville ha skönare underkläder. Men de gick inte med på det här. Och andra märken började sälja sådana här underkläder för vanliga kroppar. För lite större modeller och mindre modeller och folk av olika etnicitet. Push-up och så här bygel-BH, det är inte sådär jättebekvämt.
Alltså, men, jag lyssnar på en sån här jätterolig podd. Jag tror att det är två irländare som går igenom Victoria's Secrets historia. Och det, där, det, är också, alltså det finns så mycket spännande med den här Victoria's Secret, alltså att grundaren Roy Raymond, han skulle köpa BH:n, han skulle köpa sexiga underkläder till sin fru, och då var han så här bara, det finns inget ställe där jag kan liksom gå och göra det här utan att typ bli så utskrattad. Så hela Victoria's Secrets idé var ju att det var alltså för män.
Ja.
Alltså det tycker jag är viktigt att påpeka. Det var
underkläder. Det är därför det finns på flygfält.
Underkläder och kvinnor skulle se ut så som män ville att de skulle se ut.
Ja, det
finns, inte så som kvinnor ser ut. Alltså.
Det finns alltså den här härliga idén om att det mest, det som en kvinna önskar sig, speciellt till julafton och till vändagen, att mannen ska komma med underbyxor åt en.
Jag tänker att man önskar sig det. Aldrig vill att någon annan ska köpa mina underkläder. Eller okej, jag bryr mig inte. Bara jag inte behöver betala själv, just bring it on. Men alltså, jag fattar faktiskt inte riktigt det här. Också jag hörde om den där push-up-BH:n. Att det var också en man som hade sett en kvinna som hade tissar. Som, alltså ändå kan ju ha så små att det ser snyggt ut. Och att det är så här, en liten söt tiss. Och sen var han så där ska alla tissar se ut. Och då skapar man push-up, the push-up bra. Och det är ju så här, aha, alltså en man var där och välja.
Ja, och Kim Kardashian skapar nu såna BH som ser ut som att man ska ha gjort en bröstoperation fast man inte har gjort den. Men, alltså, Victoria's Secret fick såna enorm backlash, och Ed Rasek som var marknadsföringschef för Victoria's Secret, så han sa att okej, de här andra får nu visa sina BH på såna här fula modeller, men han vill inte ha plusstorleksmodeller eller transkvinnor på sin scen. No, det här budskapet var det få som gillar. Och då sa han genast att nej. Jag vill absolut ha transkvinnor och plus-size kvinnor på min scen. Förlåt att ni blev sårade. No, det här kom ju lite
good
sent.
Good save, buddy.
Ja, han försökte, men han fick ändå sparken. Och nu, lite för sent, så har Victoria's Secret gjort bot och bättring. Man har svarta transkvinnor, man har plusmodeller. Man har till och med anställt sin första modell med Down-syndrom, latinan Sofia Girau från Puerto Rico. Men många tänker kanske att det här känns inte helt autentiskt. Samtidigt som Victoria's Secret håller igång och hetsar med sina supermodeller och angels, så håller andra märken på och visar kvinnor i olika former och modeller. Till exempel Understatement, som fortfarande är väldigt populär. Så de visar ofta modeller som kanske har bara ett bröst efter canceroperationer, eller sen har de stomipåsar, eller så är de kanske väldigt gamla. Det är mycket ärr och skrovlig hud. Men underkläderna är snygga, man får ta det liksom estetiskt vackert. Och sen Rihannas underklädesmärke går otroligt bra just nu, Savage X Fenty, och de har också mångfald bland modellerna. Det ska inte vara det där normativt supermodellaktiga. Nå, vi har haft 6-7 år av det här, men vet ni vad som händer nu? Mellan 2023, midnatt, slår det där, ping pong, och så blir det 2024. Nu har det varit, tiden har varit för mångfald och representation. Nu har det blivit igen dags för sprittsprångande objektifiering. Och om man räknar från, vi hade MeToo, vad som riktigt det där, att det går inte mer med de här sexbomberna och sexualiseringen och objektifieringen. Men om vi börjar ända från 2016 ungefär, så nu har vi haft det där mångfald, och det har varit alla fått blomma. Nu är det bara liksom klassiskt avklädning av kroppen. Och det hela börjar med alltså Calvin Klein igen, som alltid har varit en föregångare inom reklambranschen faktiskt, och också har liksom väckt anstöt och uppror på både bra och dåliga sätt, men alltid så att det har sålt. Så i början av året så klädde de av Jeremy Allen White, den här skådespelaren från The Bear nu senast, och man satt på honom småvita kalsonger. Har ni följt med den här kampanjen?
Tyvärr inte, nej.
Jag har följt med den. Jag måste bara fråga, heroin chic, var det också Calvin Klein?
Jo, med Kate Moss, men... Ja.
Det var ju 20 år sedan.
Jo, men jag tänker bara liksom att när du sa att de alltid är med och vad de gör, det blir ju alltid lite uppståndelse också. För det var ju inte så snyggt, det där heroin chick. Men kanske det är ju det man säger, att det är på väg tillbaka. Eller är tillbaka.
Calvin Klein, jag ska inte gå in i historien, men 85 så klädde man ju av Brooke Shields. Nej, man klädde inte av henne, man satt på henne extremt spända farkon. Hon var 15 år gammal. Och så var sloganen att ingenting kommer emellan mig och mina jeans. Och så filmar man henne skrev och man skulle tänka på henne naken. Och han fick sen frågan att han liksom något problem att han liksom sexualiserar och objektifierar så pass unga tonåringar. Så vet ni vad han svar var? I'm a bad boy.
Och man bara, då är det okej.
Okay. No, det var så, den här Jeremy Allen White, så han hade...
I'm a criminal boy.
Han var rippad inför filmrollen som wrestlare i filmen The Iron Claw. Som kommer, jag har inte sett ännu datum för när den kan ses i Finland, men det här var alltså i fjol redan som man tog de här bilderna. Så han är extremt bra skick i det här Calvin Klein-reklamen. Och han är alltså väldigt objektifierad. Man ser bara liksom hans skrev och de där byxorna, den där perfekta kroppen. Och den här var en fullständig succé. Och det är lite intressant att, alltså den är helt...
Jag kan inte fatta att man kan bli så ut sådär. Alltså jag menar, sådär sa han ju inte ut när han var liksom i The Bear. Och så, alltså han är, det är liksom bara muskler.
Han ser lite ut som grannpojken som har tränat upp sig. Han ser ut som grannpojken med hängande ögonlock. Och det är något med det här skitiga som funkar. Att det är inte liksom så slipat och snyggt. Till exempel när Jacob Elordi från Euphoria, Saltburn och han som spelar Elvis också... Så när han gjorde en likadan kampanj här nyligen, så han var lika avklädd, så den blev inte alls en succé, för han var för snygg.
Aha, får man inte vara för snygg när man är underklädesmodell? Alltså nu, om man är man?
Nu kanske man får, men alltså det är något med det att det är lite edgigt och lite shitigt. FKA Twigs gjorde också en Calvin Klein-reklam i fjol.
Vem är det då?
Den är brittisk sångerska, och hon här var avklädd och så hade hon på sig en sån här... Det är skjorta som täckte nu alla vitala, vad heter det, vitala organ? Heter det så?
Det heter vitala organ, det är inte de du talar om.
Det täckte hennes det där tarmar.
Och det där. Och lungorna.
Men det var alltså, nej, men man såg ingenting obscent. Och det kom in två klagomål till konsumentombudsmannen som sa att det här objektifierar kvinnan. Och då tog man tillbaka den här reklamen. Och nu efter att den här Ellen White har gjort sin reklam, så har hon skrivit på sin egen Instagram här för några veckor sedan att varför får han när jag fick inte?
Därför att du är kvinna.
Och att hon kände inte alls sig objektifierad eller exploaterad. Hon tyckte det var fint att hon som svart kvinna fick visa sin kropp på det här sättet. Och jag tror att hon var helt enkelt lite för tidigt ute. Hon borde ha vänt tills klockan slog 12 nu. Och det blev 2024. För nu får man göra det här. Nu vill jag berätta för er att Sanna Marin, hon har inte varit med nu i den här Victoria's Secret-showen, men hon var i min senaste L-tidning som jag öppnade här för 2 dagar sedan. Ett stort, stort modereportage med Sanna Marin. Och både i det här reportaget och sen till norska radion NRK så sa hon, på tal om den här dansvideon som blev viral, så sa hon att problemet där var inte att hon dansade utan att hon var för sexy.
Alltså, jag tyckte då att problemet var hur hon dansade.
Du tyckte inte att det var snyggt?
Nej, jag ska kännas jättemycket om en video av mig när jag dansar sådär, full dansar sådär.
Jag har inte tänkt på det där viset, men jag tror att den liksom attraktionskraft som Sanna Marin verkligen liksom naturligt har. Hon är ju rätt snygg och sådär, liksom, och hon klär sig och hon vill framstå som snygg. Det är bara någonting som kommer själva paketet. Det har inte att göra med just den där videon. Det är någonting som har stört de här stofilerna ända från början med henne.
Mm. Ja, det kan jag hålla med om.
Det är liksom inte särskilt den här videon som är ett problem där. Det var bara ett sätt att få dit henne för att hon inte betedde sig statsministeraktigt.
Men nu är det flera som har sagt att det är lite pinsamt att man säger att man var för sexy. Men jag började...
Att hon själv sa det?
Ja, att hon var för sexy.
Alltså kom det inte också
men det var hon hela tiden. Hon var hela tiden för sexy. Det är det jag försöker säga. Mm. Alltså det var inte den här videon som var problemet. Nej, nej.
Men folk har problem med nu att hon själv har sagt det. Att du får
det,
säga,
det har jag också lite problem med. Så det inte kommer jag att säga sånt.
Först tänkte jag också sådär att inte får Sanna Marin säga att hon var för sexy. Men kanske hon får säga. Jag började tänka att...
Det är klart hon får säga, men det är fel analys.
Men men alltså, tänk om det är rätt analys. Att tänk att hon kanske nu får vara sexy. Det är ju många som har varit lite sådär förtvivlade och arga på henne. För att vi inte riktigt vet vart hon är på väg och vad är hennes nästa steg och vad hon vill. Och nu tänker jag att hon skulle kanske kunna brända sig in på den här sexigheten. Och jag vill fråga er... Vad ska vara följande strategiskt bra liksom steg för hennes del? Att försöka bli en Victoria's Secret-modell eller göra Calvin Klein underklädesreklam?
Nej, men hon är inte riktigt shitty. Hon ser verkligen inte shitty ut. Ta stormchans, Maja.
Hon ser ut som sån här 1980-tals liksom snygg.
Hon ska med i Victoria's Secret. Ja, för där ser de just ut sådär.
Eller vad tror du om ett så här rejält utvik?
Ja, Playboy då?
Nej, men det finns inte längre.
Var viker man ut sig nu? Om man,
i danska kvällstidningar.
Danska kvällstidningar eller OnlyFans? Kunde hon inte bli OnlyFans? Kunde hon inte ringa till det där din polare, vad heter hon nu? Skugge. Linda Skugge, fråga hur man gör.
Ja, men jag gillar också det här, Janne, när du sa prata om danska tidningar. För att jag funderar, vi har ju pratat nu om papperstidningar och tidningar överlag och det går bra för dem. Jag undrar, är det dags för oss att ta tillbaka den här page three girl? I Finland så hade vi i 30 år Iltatyttö. Det var alltså 2015 så vi henne för sista gången och det var alltid en kvinna som då visade upp sig. Har ni det i Danmark ännu?
Alltså det fanns åtminstone för inte jättelänge sen. Jag undrar om det har hänt någon förändring här under helt det senaste året i så fall. Men jag minns att de fick en sån här liten rabulistisk chefredaktör till Extrabladet som är en av de här ledande kvällstidningarna där. Och första han gjorde var då att vika ut sig själv. Bara för att visa liksom att hej, män kan också göra det. Det är inte något fel på det här. Tjejerna vill göra det. Här är Mette, 22 år och från Århus. Och här är, vad han heter... Så senast jag bläddrade i en printtidning av Extrabladet så fanns det fortfarande kvar.
Jag tänker sådär på framtiden att Husis, vad om de skulle ha, de har ju liksom veckoslutsbilagor och haft sånt. Skulle de kunna ha en erotisk bilaga? Skulle det kunna vara någonting? Märker ni att jag försöker knyta ihop här? Ja, vad är med mig här?
Vem ska vara med?
Att Stormshares Maja viker ut sig, eller vad menar du?
Vem ska vika ut sig? Är det journalisterna?
Jag har inte tänkt nu så här långt. Jag bara frågar att skulle det här kunna vara ett steg i papperstidningarna bara för att det skulle gå ännu bättre. Alltså, saknar ni den finlandssvenska porrtidningen?
Nu har vi gett upp den här. Alltså, du tar den här nya veckoslutsflagshipen som eventuellt är på kommande i mina projektioner.
Ska det egentligen vara en porrtidning?
Ska det...
Alltså jag tänker så här, Kukausilehti som Hesaren gör, så den har ju en sån här, har den inte en sån här, att nu inte gör vi här Janne Strang med fru nakna.
Nej, ensam.
Okej, förlåt, ensam.
Och det är ju ett så stiligt svartvitt och fint belyst
foto. Det var det jag skulle säga, att det är ju ett estetiskt foto. Jag avskyr att se folk nakna. Alltså jag har inte så mycket emot att, alltså jag är inte så här pryd eller något. Jag tycker liksom inte, jag behöver inte se, om du Janne nu, förlåt, nu blev du exempel här. Men om du nu skulle bli intervjuad. Så inte vet jag skulle måste se dig naken.
Nej.
Jag skulle hellre se dig med kläderna på.
Jag ska inte säga.
Jag röstar nej för den här idén.
Jag vill inte se sex scener i filmer överhuvudtaget. Så det,
du är så pryd.
Så pass pryd är jag. Jag avskyr det.
Skämtar du?
När jag hörde att de här sex scenerna i Stormshares Moja var ju jättecringy.
Stormshares Moja, så roligt.
Så är det där. Det är också en orsak att liksom, nej tack.
Alltså, jag tycker inte heller om sexscener i film. Kämtar du med mig?
Ja, nej, sexscener i filmen ska sluta då när de tittar på varandra och man vet okej, okay, now it's gonna happen. Stopp ja. Där. Eventuellt en berörelse, men helst ska det sluta före kropparna rör varandra.
Alltså, jag sitter bara här med skamdynan.
Det finns en hel genre av videon har jag hört som bara går ut på att ha sex.
Ah, vad heter den?
Jag kan avsluta här med att säga att det är fel. Det är också fel att ha sex i det riktiga livet. Vad Janne skrattar du?
Tyskheten kom fram här nu. Alltså nu har vi hållit på så länge, nu måste vi sluta.
Nu måste vi sluta följande programmeren inne här i vår sändning. Hej, Janne Strang, tack för sällskapet.
Tack så mycket.
Kies Vetihin, tusen tack och jag Anne Hietanen säger tack och hej.